varmt välkommen till Hundtränarpodden. Det här avsnittet det sponsras av Jag med Hundsport. Och du vet väl att på Jag med Hundsport hittar du jättemånga kul bruksprylar. Allt ifrån snitslar till apporter till ja, allt du kan tänka dig. Spårkelar, spålinor, ja men allt. Och inte bara det, utan du kan beställa, du kan ha dina egna önskemål på spårlinor till exempel, i färg och vad de ska ha för hake och hur de ska se ut. Så kika in på jamihundsport.se för att ekipera dig inför brukssäsong 2024. Hej Linda Frisk och välkommen hit.
Tack snälla.
Vad kul att du ville vara med. Vi började ju prata du och jag när vi träffades på kurs. Och då pratade vi ju faktiskt om platslängning. Så det ska vara lite av vårt huvudtema liksom idag.
Ja. Ja, det här är ju verkligen ett ämne som berör. Så det ska bli roligt att få gräva sig ner lite i det lite djupare tillsammans med dig.
Ja, jättekul tycker jag också. Och jag tyckte du hade lite roliga idéer. Så det var därför som vi bestämde att vi skulle spela in den här podden då. Men för att våra kära lyssnare ska veta vem du är. Kan du berätta lite om dig själv?
Ja, vem är jag? Jag är en hängiven hundsportare och SBK-are sedan slutet på 80-talet. Jag fick min första hund 1989. Då var jag 16 år. Så ni kan ju därmed räkna ut hur gammal jag är idag. Men jag är fostrad i SBKs anda och jag vurmar för det ideella arbetet och tycker att begreppet pay it forward är väl kanske det som illustrerar styrkan med hela SBKs organisation. Vi lutar oss ju på att man vill hjälpa till och dra sitt strå till stacken.
Verkligen, verkligen, ja.
Ja, sen lever jag efter ett mantra att det är alltid roligare att säga ja.
Ja,
ja.
Det är ju det faktiskt. Mm. Jag kan hålla med om det. Men vad har du för hund nu och vad har du haft för hundar tidigare?
Mm. Idag har jag hemma 2 stycken belgiska vallhundar, Tervuren och en västgötaspets. Jag har västgötaspetsen är enbart till sällskap och tervarna, de är mina tävlingshundar. Den ena är en uppkomling. Hon är 17 månader gammal och har börjat nosa på sin kommande karriär. Och sen har jag en 9-årig tik som jag tävlar aktivt i spår med. Och jag har haft terv sedan i mitten på 90-talet. Sammanlagt 5 stycken nu då med de här 2. Och jag började min bana inom SBK med risenschnauzer.
Gjorde du det? Mm. Aha! Hur kom det sig att det blev terv sen då?
Ja, det är ju egentligen helt och hållet tack vare Malin Flodman. Hon och jag lärde känna varandra tidigt där på 90-talet. Och då hade jag min risentik som jag tävlade med. Och hon hade en fantastisk tervhane som heter Basic. Och sen så fick Basics syster valpar och Malin släpade med mig dit och tittade på dem. Och då tänkte jag att nej, men vad tusan, en sån där kanske man skulle ha.
Ja. Ja,
och på den vägen blev det. Och nu står jag här, ja, snart 30 år senare.
Med en ny terv.
Ja,
ganska precis. Ny i alla fall.
Ja, ja. Precis, ja. Precis.
Men vad är det som gör att du gillar tervarna? Att du liksom har fastnat för dem?
Nej, men jag tycker att de är, alltså, enligt det svenska begreppet lagom. De är trevliga hundar i vardagen. De fungerar liksom alltid till allt man vill hitta på och göra med. De är inga extrema hundar. Men de ställer upp på precis allting som jag vill göra och det räcker för det. Skulle jag vilja göra en satsning på skyddet, då skulle jag kanske behöva tänka om. Men för allt annat så är det en alldeles utmärkt kompis och tävlingskompis och träningskamrat.
Ja, ja. Men vilka hundsporter då har du tävlat och tävlar? Eller vad är du mest intresserad av? Liksom,
i dagsläget så är jag ju helt och hållet inriktad på brukset och framförallt spåret då. Och det är väl egentligen utifrån hur mitt liv ser ut med familj och arbete och så. Men jag har tävlat aktivt i söket med några tidigare hundar. Jag har även nosat på skyddet med min förra terrtik som jag tävlade med. Hon kom så pass långt att hon ändå startade lägre klass.
Ja, då var du ju verkligen igång kan man ju säga.
Ja, precis. Men sen är jag nyfiken på... Jag skulle tycka att det var otroligt roligt att få testa rapporten. Men min mottagare här hemma är inte av samma intresse för hunderiträning som jag är.
Ah, okej. Okay.
Och utan mottagare är det otroligt svårt att köra rapport.
Ja, ja men det är det ju, verkligen. Då är det ju, då kanske det är lite enklare med spår. Faktiskt.
Ja, jag tror faktiskt det.
Men du är ju inte bara liksom intresserad av bruks, utan du är ju väldigt intresserad av bruks kan man ju säga. Ja. Du är ju med i den här brukssatsningen som kallas Initiativbruks, som ni är några som har startat. Kan du berätta lite om den?
Mm. Det var ju Annika Hansson som gjorde ett upprop på Facebook. Och jag kände då inte Annika, men det här trillade även in i mitt flöde. Och ja, jag vet inte riktigt, jag kommer inte ihåg exakt hur jag hamnade i den där gruppen. Men det var någon av mina träningskompisar, mina nära träningskompisar som sa, har du sett vad Annika har skrivit? Ja, det är klart jag har sett det. Och sen så fick jag chansen att vara med. Och det är ju en grupp som har kommit samman med egentligen på samma bas. Vi alla vi är spridda över landet. Vi har inte känt varandra från början. Men alla brinner för brukset och för att åstadkomma en föryngring och få brukset att leva upp. Ett av de sorgligaste uttrycken jag tycker man stöter på lite nu och då, det är ju brukset håller på att dör. Ja, tråkigt det med brukset tappar intresse och vi tappar tävlande och så. Men jag är inte av den uppfattningen och jag tror inte att brukset kommer att dö. Vi har ju utmaningar som vi absolut måste ta tag i och jobba för. Men intresset för hundsport är stort och jag tror att med gemensamma krafter och lite entusiasm och engagemang så kommer vi kunna se en helt annan utveckling.
Ja, och liksom vad är er roll i det här i Initiativbruks? Liksom?
Ja, men det är ju en självpåtagen roll då, får man väl säga. Med att vi tror att vi kan bidra med idéer till klubbarna för hur man kan jobba med engagemanget och de frågor som handlar om att hitta nya förmågor. Vi står ju i en situation där de yngre tävlandena, de kanske under 25 inte är så många i sporten. Sen finns det ett litet skrå med där vi ser folk i 30-årsåldern som nosar på brukset och tycker att det börjar bli spännande. Hundungdom är ju givetvis en ingång. Men man i hundungdom så nosar man ju på alla hundsporterna och det är ju en jättebra inkörsport. Sen lite mer brukset är ju att det kräver nästan att man har tillgång till bil och körkort.
Ja, det gör ju det faktiskt. Mm.
Så, men så att vår roll som vi ser det då, det är ju att bidra till entusiasm, att det är roligt, att det är en positiv anda runt det, att man kan driva förändring genom att visa vägen och gå samman.
Ja, men det tycker jag är en jättekul idé och jättekul tanke. Mm. Är det 2025 det är regeländring eller är det 26?
Och nu satte du mig på pottkanten lite, men jag skulle tro att det är, för regelrevideringen har ju startats upp nu och jag skulle tro att det är, om det inte till och med är 2027.
Jaha, är det så pass långt fram?
Ja, jag vet inte. Oj, men det står på regelboken, men jag har ingen sån här. Men det kan vara 20, nej, det kan mycket väl vara 2026 också. Jag vet faktiskt inte, men vi är ju i uppstarten av regelrevideringen precis nu.
Men min fråga, det var egentligen inte, det spelar egentligen inte så stor roll vilket datum det är, men är ni någonting engagerade i idé för att skapa opinion på olika sätt, eller?
Ja, egentligen enbart genom att SPK har ju ett jättetydligt regelrevideringssystem, och vill man vara med och påverka, då är det genom att starta på sin lokalklubb och att använda sig av systemets kanaler. Så opinionen kan vara bra. Men vill man förändra, då är det via sin lokalklubb som man ska engagera sig och gå med i och se till att lokalklubben för fram till distrikten de förslag till förändring man vill ha igenom. Just sen det. Brukar SPK, i varje fall gjorde de det till förra regelrevideringen, att de sonderar bland medlemmar och hämtar in förslag till nya revideringar. Jag tycker vi ska vara trygga i SPKs organisation och att det finns ett... För det gör att systemet blir validerat och att man inte bara... Vem som helst kan inte bara ändra för att man tycker att det är härligt att ändra. Utan att det genomgår en ganska tydlig process. Och jag tror att det är viktigt för att vi ska ge liksom sporten någon typ av legitimitet eller hur man ska se på det.
Ja, ja. Men vad tycker du, vad är det som du brinner för så mycket med Bruks? Vad är det som gör att du tycker det är liksom så kul med just Bruks?
Ja, men jag tror mitt egna intresse, det är ju säkert väldigt likt det som andra svarar på frågan kring sin egen hundsport. Men det är liksom känslan av jag och hunden, att vi samarbetar, att vi gör någonting tillsammans. Det jag tycker att Brukset har som tillägg, och det kanske skillnad från andra delar, är ju att det är en del där jag måste helt förlita mig på hundens förmåga. Jag kan träna delarna, men när det kommer till specialmomenten så är det hundens kapacitet som kommer att avgöra, och den delen är inte att förringa, tycker jag. Känslan av att gå bakom sin hund i en skog man aldrig har satt sin fot i, och hunden leder vägen och jag ser till att hänga på och göra det möjligt för att vara där och då.
Ja.
Det är, och jag vet exakt när det här föddes. Det var på min absolut första elitspår. Jag var på Norrköpings brukshundsklubb med min risenschnauzertik. Det var tidigt på morgonen. Och jag kommer ut i skogen och ner för en sluttning i sån här tallhed med bara blåbärsris runt fötterna. Och det är en liten sjö längst ner i den här backen och solen glittrar. Och då tänkte jag så att det här är ju så otroligt häftigt och vackert. Ja. Här skulle man ju kunna stanna för alltid.
Ja.
Och sen den dagen så just nu så känner jag inte att det finns någonting annat som jag vill göra med mina hundar. Sen är jag nyfiken på hundsport i allmänhet. Och tycker att allt vi gör med våra hundar, det leder ju till en fördjupad relation.
Absolut. Det håller jag helt med om. Och det är ju väldigt häftigt, det tycker jag också, när jag tävlade spår. Att det här att man bara blir utsläppt i skogen, liksom man har ingen aning om vart man ska komma fram. Jag är ganska bra på att hitta lite överallt, även i skogen. Men dock inte när jag går med hunden, för då brukar jag titta på hunden hela tiden.
Ja, alltså,
inte titta
så.
Ut i skogen. Och då har man ju noll koll på vart man är.
Nej, exakt. Och då är det ju att känna att hundens förmåga att lösa uppgiften, den blir ju ännu starkare då, tycker jag.
Ja, verkligen.
Så, nej, det är... Jag brukar försöka förklara för mina kollegor emellanåt som inte har hund. Men där är det svårt att nå fram.
Ja, jag förstår precis
vad du menar. Man måste nästan uppleva det för att förstå storheten med.
Ja, det tror jag också. Och det räcker bara, jag kommer ihåg när jag hade ett riktigt jobb. Det var ganska länge sedan nu, som man kallar ett riktigt jobb i alla fall. Men ett vanligt jobb, så kommer jag ihåg att att mina kollegor då var liksom så djupt förundrade det här att man var på kurser och tävlingar och läger och liksom, och det var på något sätt som de trodde att det var jag och 20 hundar som var på ett läger liksom. Liksom de fattade aldrig den här sociala delen som...
Nej, jag fick faktiskt frågan så sent som idag om vad jag ska göra i påsk. Och när jag svarar att jag ska träna hund hela påsken så tror inte folk att man är riktigt klok. Att jag lämnar min familj för att sitta i en skog i Skövde tillsammans med fantastiska människor omkring mig och bara göra det som gör att själen stannar upp och blir lite stilla och härlig en stund.
Ja.
Så, ska du inte? Inte äta påskmiddag? Ja, det kanske vi ska göra, men vi ska träna hund.
Ja. Mm. Ja, nej, men det där känner jag igen mycket väl faktiskt. Helt klart.
Mm.
Vi ska glida över lite på platsliggning, tänker jag.
Ja.
Det första som jag vill säga, det är faktiskt att tacka er alla lyssnare för att ni har bidragit så mycket med era tankar och era åsikter runt platsliggningen. Och inte bara bidragit, utan jag tycker att alla har bidragit på ett väldigt trevligt och sakligt sätt.
Jag håller med. Jag har också läst igenom hela den där tråden. Jag tycker att den har hållit sig på en väldigt fin nivå.
Det tycker jag också faktiskt. Och liksom, det är så man vill att det ska vara, liksom, tycker jag. Det saknar jag kanske lite i hundvärlden. Även om vi tycker olika så har vi ju mer gemensamt än inte gemensamt. Mm. Oavsett vad man tänker och tycker om olika saker. Så på ett sätt så känns det bra, tycker jag, om vi hundmänniskor kan hålla ihop även om vi inte tycker exakt samma sak.
Nej, men så är det, och det, vi kommer kanske aldrig att tycka exakt lika om allting. Om man börjar diskutera andra moment på det sättet som platsliggningen diskuteras, så skulle vi nog se samma typ av diversitet i uppfattningar och åsikter om hur momenten ska utföras. Som vi ser nu inom det här.
Ja, men precis. Men vi börjar fråga dig, är du för, ska vi ha platsliggningen kvar eller ska vi inte ha platsliggningen kvar? Vad tänker du?
Ja, men på det högst personliga planet så tycker jag att den ska vara kvar. Men jag tänker också så här att om det är en vattendelare som avgör intresset för sporten, då kan jag byta fot lite grann och stå lite på andra sidan. Men ur mitt högst personliga perspektiv så tycker jag att platsliggningen ska vara kvar. Och det bakomliggande resonemanget, det tycker jag ligger på nästan på ett samhälleligt perspektiv. Att vi är ju i en tid och en omvärld när... Så sent som häromdagen så var det ett inslag på nyheterna på kvällen kring hundar och hundattacker. Och vi ägnar oss åt en sport som har ögonen på sig, och våra hundar är till viss del diskuterade. Och jag tänker att vi som driver med hundsport eller som ägnar oss åt hundsport också har ett ansvar att visa upp att vi har kontroll och möjligheten att kontrollera våra hundar.
Ja.
Ja, så ja. Utifrån det perspektivet så tycker jag att det ska vara med. Sen tror jag att formerna för platsliggningen kanske behöver ses över utifrån den pågående debatten.
Ja. Ja, så tänker jag nog också. Och jag tycker också att det ligger liksom... Det kanske ligger i SPKs stolthet. I alla fall gjorde förr. Kanske har försvunnit lite nu, men jag hoppas att det ska vara kvar. Att vi har hundar som faktiskt är duktiga och vältränade och funkar bra i samhället.
Mm. Alltså det finns något basalt behov av att kunna presentera kontrollen mer än det som tävlingsmomentet säger och ger. För när jag växte upp, nu idag skulle jag väl kanske aldrig göra så ändå, men då var det ju inte ovanligt att man såg lösa hundar ligga utanför affären till exempel. då lämnade ju folk sin hund liggande stilla och gick in och handlade.
Ja. Ja, det är ju inte så vanligt numera kanske. Men av flera skäl säkert.
Av flera skäl säkert.
Mm. Helt klart. Men hur tänker du att, vad skulle alternativet kunna vara om vi vill ha platslinjen kvar men ändå göra det kanske på ett säkrare sätt? För det var ju ett argument som ganska många har där, att man är liksom rädd för sin egen hunds skull. Inte, många menar ju på att deras egen hund är så vältränad så att de litar på att hunden ligger, men de litar inte på att hundarna bredvid blir kvar.
Nej, och jag tänker väl så här att kanske i de, framför allt i de lägre klasserna, måste jag bara hosta lite, så tycker jag absolut att man kan möta de önskemålen som finns om att göra det säkrare. Men att man då kombinerar till exempel stolpade hundar i koppel med ett tuffare reglemente runt det, att om du inte har full pott på platslinjen så kan du inte heller bli uppflyttad. Jag har funderat lite och tänkt att varför ska vi ha platslinjen i grupp? Varför ska vi ha? Och det jag landar i är ju, och liksom, det är återigen kontrollbiten, för jag tror att med våra reaktiva hundar så tror jag att vi behöver träna situationen, men vi behöver tävlingsmomentet i en säkrare form.
Ja.
Nu är jag ju en av de här som kanske har tävlat länge, och jag har tävlat mycket och har varit förskonad från att se och varit inblandad i allvarliga händelser. Jag både tävlar och dömer, men jag har inga erfarenheter av, och det är jag kanske lyckligt lottad för.
Ja, jag har sett några incidenter, och bland annat en väldigt, väldigt otäck incident egentligen som inträffade när jag tävlade lägre spår med min kelpie. Och jag hade tur som låg som nummer 2 i första gruppen. Och det var inga problem, den gruppen låg jättefint. Sen i nästa grupp så var det en chef som låg som nummer 2. Och en annan hund låg bredvid, vi ska inte säga rasen då, för då slipper vi inrikta oss på någon speciell ras. Men i alla fall, den hunden liksom från en blixt från klar himmel bara kastar sig på och flyger på den här chefen.
Mm.
Och det var en stor och rejäl hanne av brukstyp då, och som då inte svarade men fick ganska mycket stryk då. Och de fick ju bort den här hunden till slut då, men jag vet att den här hunden fungerade aldrig på platsliggningen efter.
Nej.
Hon fick den aldrig att ligga ordentligt. Den var liksom för, det hade blivit ett trauma liksom.
Mm.
Så det har, och så när jag tävlar och tittar på en kompis med och tittar på en appell här, då var det faktiskt också en hund som stack upp och jagade en annan hund väldigt länge innan de fick stopp på det liksom.
Och jag håller med, alltså det är ju inte acceptabelt, och sen kan man ju fundera över orsakerna i, och det som det är ju någonstans ändå kanske landar i, det är ju: hur tränar vi platsliggning? Så, det funderar jag på. Hur vet man att man har en hund som har ett stort intresse för att ge sig på andra hundar?
Ja, men det här ligger ju, tycker jag kanske också, det här ligger ju redan i vardagslydnaden till exempel.
Mm.
Har jag lärt min hund att den inte får springa fram till andra hundar? Ja, men då har ju mycket av jobbet gjort då.
Mm.
Men har du ingen koll på hunden bland andra hundar, då blir ju platsliggningen väldigt mycket svårare, skulle jag kunna tänka mig.
Mm.
Faktiskt.
Och det... Nej, men jag håller med. Det är någonting måste vi göra för att göra det säkrare. För att jag kan hålla med resonemanget om att det inte är värt att offra en enda hund.
Nej.
För att vi ska uppvisa ett tävlingsgren, en platsliggning. Och det är inte, jag tycker inte att det är där debatten ska ligga.
Nej.
Det är snarare att vi ska diskutera hur vi tränar det, att vi tränar det och att man lägger fokuset på rätt delar.
Ja. Ja, jag håller med. Och jag tycker faktiskt det här kanske i de lägre klasserna som du är inne på, att man faktiskt har kanske stolpar och koppel och bedömer det ganska strängt. Då slipper man ju.
Ja, för då är det inte det att man har en stolpe som förhindrar en attack, utan den är ju egentligen bara ett kvitto på att jag som förare kan känna mig säker på att min träning kan bedömas utifrån en korrekt grund. För jag tänker, det är ju basen för all hundtävling. Varför tävlar jag? Jo, för att visa att jag och hunden har haft förmågan att lära oss saker tillsammans.
Ja. Ja, det kan jag hålla med om. Men vad tänker du då när du tränar platsliggningen? Hur jobbar du för att få en riktigt säker och bra platsliggning?
Ja, men där är jag lite inne på det som du började med här. Att det handlar om vardagslydnad. För mina hundar så vill jag kunna lägga dem i olika situationer. Sen har jag ett slaskläggande kanske i vardagen. Men jag tillåter dem inte att ge sig iväg eller valsa iväg som de själva vill. Om jag har sagt att nej, nu får du lägga ner och ligga still. Om jag går hem till någon vill jag kunna ta med mig mina hundar och säga att nu räcker det. Nu lägger vi oss ner och så ligger vi här. Så det är liksom min grundfilosofi, att jag vill. Kan jag säga åt mina hundar att lägg dig ner och ligg still, så gör det också att jag kan ta med dem i mycket större omfattning än om de ska hålla på och engagera sig i en massa saker när jag håller på med annat. Så att jag tycker dels i vardagen kan man lägga in ganska mycket av den grundträningen till platsliggningen. Sen är min bild av att jag vill etablera en förståelse hos hunden att det här är lugn. Jag har aldrig tränat någon av mina hundar att de behöver ligga på förväntan på att det ska ske någonting. Sen vet jag att andra gör det framgångsrikt. Så jag tänker att hittar man bara ett sätt att få sin hund att förstå att det här går ut på att det är ett moment över tid. Det är inte så många moment vi har som går över tid. Det är ju vissa gånger som fotgåendet kan pågå under lite längre tid. Men annars är våra moment över på någon eller kanske knappt ett par minuter. Så att här är det ju ett koncentrationsmoment som ändå pågår över lite längre tid. Så att jag tycker att det finns liksom komponenter i det här, att man måste beakta tidsaspekten. Man måste också beakta den här väldigt stilla situationen som uppstår. Att det händer ingenting. Den tycker jag man ser på många hundar, att de är helt ovana vid att de inte får någon bekräftelse på ett par minuter. Att det inte finns någonting som händer runt omkring som de kan fästa sitt fokus på. Så att jag tycker tiden, att det är stilla, det tränar jag. Sen jag tänker överträna är väl kanske den bästa rådet. Träna på impulskontroll. Träna på att hunden får en förståelse för när den ligger där. Ja, då är det att vara stilla. Och sen hur man tränar impulskontrollen, där är det ju bara fantasin som sätter stopp. Och hur mycket man faktiskt vågar utmana sin hund. Och sen att man också har en beredskap för, vad gör jag om hunden lämnar platsen? Eller om den gör någonting som jag inte vill att den ska göra? Så att man är på det klara redan inledningsvis med att så här har jag för avsikt att belöna det här momentet. Och så här har jag för avsikt att berätta för hunden att nej, det här blev inte riktigt som vi hade tänkt det. Och variationen, den går ju att göra oändlig.
Ja, det gör det verkligen. Och hela det jobbet, det tränar i alla fall jag in utan andra hundar som... jag kan ha andra hundar som ligger, men då tränar inte de.
Nej,
utan då är det mina kompisars pensionärshundar eller och hundar som jag vet är snälla och trygga. Därför att jag vill under liksom 95% av träningen kunna styra vad som händer. Liksom.
Jag håller helt med.
Då är ju det perfekt. Liksom. Mm. Så att när man väl lägger med andra i grupp som också tränar, då försvinner ju nästan alla möjligheter både om man lägger till störningar och sådär, vill jag liksom snabbt kunna åtgärda det. Liksom. Mm. Det kan man ju inte göra om man har andra hundar med. Till exempel om min hund kommer och går till mig, så kan jag ju inte göra så mycket om andra hundar ligger då.
Nej, precis. Jag håller helt med dig. Och att man ska vara, för hundens skull ska man ge akt på att den får en förståelse för att de andra hundarna inger ingen, de fyller ingen funktion och de har ingen betydelse.
Nej, exakt.
Och jag tror att det är här vi kanske, för hur ser platsliggningsträning på klubbarna generellt ut? Jo, men det är väl att vi tränar platsliggning, vi lägger dem här och här. Och så blir det väldigt likt ett tävlingslikt uppställ. Oh. Med en fiktiv tävlingsledare som stegar ut avstånd till varandra. Komponenten måste man ju givetvis ha med. För att hundar har ju en otrolig förmåga att ritualisera och förstå sammanhang.
Verkligen.
Men jag tänker att det är kanske en separat del. Så platsliggningsträningen, jag håller helt med dig. Den mycket gör man på egen hand. Och sen så lägger man dit komponenten hund.
Mm.
På ett säkert sätt.
Ja. Och liksom utsätter hunden för liksom lär den att liksom klara och hantera lite störningar. Och det kan man ju lägga på väldigt, väldigt successivt. Och det är det som är det geniala med att det är bara jag som tränar. Ja, men jag ser, oj, det där blir för svårt. Vi flyttar hundarna lite längre bort till exempel.
Ja,
eller vi precis. Vi låter en hund gå upp, men vi måste låta den i början kanske gå upp lite lugnare. Eller, ja, men man kan anpassa sig liksom så att,
att ja, men jag bra. Tänker att vår uppgift som hundförare överlag, det är att förbereda våra hundar för uppgiften som de ska ställas inför.
Ja.
Nu pratar vi för sig om att vi vill göra momentet säkrare och vi vill så. Men fram tills att det beslutet är fattat så har vi ju, det är ju några år bort i tiden.
Ja, det är ju så. Sen fick jag några förslag till. Några har ju föreslagit sån här IGP-platsliggning. Vad tänker du om det?
Ja, den är jag inte vän av. Det är faktiskt en av de få gånger som jag har sett saker. Jag har inte sett många IGP-arrangemang. Men ett par stycken. Och där var det en hund som inte låg kvar under något av de här momenten när hunden på planen skulle göra något lite mer fartfyllt. Och den situationen blev, tyckte jag, ännu mer obehaglig.
Ja. Ja.
För där blev det en jakt på ett annat vis. Kanske än vad det blir. Jag tror inte att för svenskbruket att den är att... Men det är ju min synvinkel på det.
Nej, men det är sant. Det kan ju hända saker där också. Jag tävlade faktiskt i helgen i IPR.
Mm.
Och där hade de den här gången. Då ligger hunden platsen. Du la hunden platsen på ett ställe. Och så stod du själv på ett annat ställe. Kanske var 30-40 meter bort. 40-50 kanske det var faktiskt. Och sen gjorde den andra sitt program emellan dig och hunden.
Mm.
Det var ganska brutalt, tyckte jag.
Ja.
Och för mig gick det faktiskt ganska dåligt. För man stod ju och pratade med domaren ganska länge. Och sen skulle man gå direkt till platsliggning. Hon var inte riktigt med i matchen när jag la henne där. Så att hon ställde sig upp då.
Mm.
Och så fick hon stå där i 20 minuter. För det var ungefär vad programmet tog. Och liksom när hon hade ställt sig upp så var hon helt säker på att hon skulle vara kvar. Det var hon helt inne på. Liksom. Det såg man direkt. Liksom. Nej, men nu, då hade för fem. Hon hade liksom, hon liksom bara av impuls ställt sig upp och sen så kommit på. Visst, ja, det här, jag ska ju vara här faktiskt.
Ja, ja.
Men det var ju ganska jobbigt för hunden. Men jag var faktiskt lite imponerad av hundarna där, att de var så duktiga. För det är ju ändå ganska, det är ju en hel del springgrejer. Du skickar på dirigering till bord och det är apportering och det är inkallning med ligg och ja, och allt det där sker mellan dig och hunden. Så, och på ett sätt så tror jag alla, på ett sätt så tycker jag i alla fall att liksom erfarenhetsmässigt från lydnaden tycker jag, där det har ändrats, där reglerna, om man jämför med brukset så har reglerna ändrat sig mycket mera där.
Mm.
Och eftersom det följer internationell ordning liksom, så är det ju ingenting som vi inte kan på, vi kan ju påverka det, men det är ju i ganska små, ganska lite liksom, för det är många länder som är med där. Och där som, min erfarenhet är i alla fall att liksom, där de lägger till, det blir folk bra på att träna på.
Mm.
Det som är med i programmet, det blir folk bra att träna på till slut. Liksom,
men oavsett så, vad det är. Ja, så, och så tror jag att det är med allting vi, liksom med alla moment.
Ja.
Att står det i regelboken eller om det är någonting som införs, precis som du säger, då lägger man fokus på det. Men platsliggningen har kanske hanterats lite styrmoderligt av oss inom SPK, tänker jag. Därför att vi har bedrivit den träningen vi har gjort och tänkt att hundarna är platsliggning, det tränar man så som det står i regelboken och inte på någonting annat sätt. Så står det att man ska ställa upp på en linje med 5-7 meters mellanrum och förflytta sig 30 meter från hunden, då är det så man tränar det. Men här är ju både du och jag, tänker jag, inne på att det kanske är den lilla delen av träningssituationen.
Ja, ja, jag har faktiskt en känsla av det.
Mm.
Men vad tänker du om skotten då? För det har ju lite med platsliggningen att göra, speciellt i brukset.
Mm.
Vara eller icke vara?
Alltså där tänker jag så här att om man nu ska generalisera någonting. Hundar som har lite besvärligt med skotten, deras förare är benägna att träna platsliggning mycket, 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 mycket mer än vad den skottfasta hundens förare. Så att jag skulle säga så här, att skotten i sig, de avgör ingenting. Utan vill man tävla brukset, så ser man till att hunden kan ligga still med skott. Oavsett om hunden är skottberörd eller inte. Och då har vi ändå tappat, tycker jag, resonemanget kring att skotten är där för att avgöra ett avelsvärde på hundarna. Om man nu säger att det är därför vi skulle pröva hundarna med skott. Men så att jag, alltså, det är väl ett kanske icke-svar som jag levererar, därför att jag tycker att skottens vara eller icke vara på platsliggningen spelar ingen roll. Det kanske öppnar upp för ytterligare några hundar som inte tävlar på grund av en skottberördhet.
Mm.
Men vi som har hållit på ett tag ser ju att det ligger ett antal hundar per platsliggning som faktiskt inte är bekväma med skotten, men som ändå är så pass vältränade och väldresserade att de faktiskt ligger stilla trots obehaget som skottet inger.
Ja.
Så just skotten på platsliggningen, där är jag mera att jag tänker att nej, jag vet inte. Fyller de någon funktion överhuvudtaget? Jag vet inte.
Nej, inte jag heller faktiskt. Inte jag heller.
Då kanske det skulle vara intressantare att testa skottet under aktivitet.
Ja, för i fria till exempel.
Till exempel.
IPR, då får du ju både i IPR och IGP, då har du ju både på platsliggningen och i skott. I fria följelser i skott. Faktiskt.
Mm.
Men apropå det förresten. Det var ju ganska många som har föreslagit att man ska ha gruppmomenterna med kopplad hund eller liksom, eller med hund som sitter fast nu, om man nu ska ha gruppmomenterna så det inte kan hända någonting. Men jag såg ett förslag faktiskt som jag inte har sett förut, och det var ju det här att man skulle göra gruppmomenterna innan specialmomentet. eller göra en, liksom, en platsliggning innan man skulle göra specialmomentet. Mm-hmm. Vad tänker du om det? Ute i skogen alltså.
Ja, jag förstår. Jag förstår. Den lyckades jag, står den i tråden alltså? Hur så lyckades jag missa den?
Det gör
nej,
det.
Men med en het och engagerad hund, ja, tanken är ju intressant. För där har ju hunden ett helt annat fokus.
Verkligen.
Kanske. Verkligen. För en del i varje fall, om man inte har en väldigt lydnadsengagerad hund.
Ja. Men, ja, och det är väl säkert så också. Liksom, skulle det vara så och vi skulle träna så skulle det inte vara något problem.
Det kanske skulle stöta på lite problem gentemot markägare och att vi får låna jaktmarker under icke-jaktsäsong och så. Jag ser lite hinder för att få till det på en bredd.
Nej, men jag tänker så här att jag tror att tanken var att man la en hund. Du ligger 3 minuter innan vi släpper på ditt spår eller något sånt där.
Ja,
så,
okay, så uppfattar okay. Jag det. Att det inte skulle vara några skott med då? Utan att...
jag tror inte det framgick om det skulle vara skott eller inte. Men att
ligga en hund, ja, varför inte? Det är ju en intressant tanke man skulle kunna... I så fall finns det ju inga hinder överhuvudtaget. Jag tänkte i relation till att det var ett skott inblandat.
Nej, det tror jag inte. Utan det var nog bara att man skulle kunna lägga platsen. I alla fall som jag förstod det. Mm. Att du bara kan lägga hunden där. Mm. Och det skulle vara lite kul, för då kanske det skulle kunna vara i parkeringsplatsen, en bit in i skogen, eller att det skulle kunna ske på lite...
Ja, så att variationen även på tävlingssituationen blir mer varierad.
Exakt.
Ja.
Man skulle kunna ha någon störning, någon gick förbi eller liksom något sånt.
Mm. Det är ju en intressant tanke faktiskt.
Ja. Ja, det var faktiskt ett förslag som jag inte har sett. Det har säkert funnits någon annanstans, men jag har inte sett det någon annanstans i alla fall.
Nej, för där är vi ju många som tycker att även med god kontroll, kommer man ut i skogen en tidig morgon så har hunden absolut en förväntan på aktivitet som kanske inte handlar om att jag ska ligga ner just.
Ja, exakt. Exakt.
Mm. Mer avdrag för ljud skulle man kunna tänka sig att det skulle bli.
Skulle kunna tänkas faktiskt, helt klart. Och,
Men det är väl samma sak med det, att då är det en ny situation man skulle få träna för.
Ja, och tränar man på det så blir det ju oftast, i slutänden ganska bra.
Mm.
Faktiskt. Men om vi glider iväg, eller förresten vi kunde ju bara... Det här med platsliggningen och lydnad, det var ju väldigt omdiskuterat för några år sedan när inkallningen kom på lydnaden då. Mm. Men jag tror inte det har blivit några mer problem med det mot det var när hunden bara satt och låg.
Mm.
Utan det verkar ju inte ha gjort någon skillnad. Och på större tävlingar är det ju liksom väldigt sällan som det händer någonting liksom.
Nej, och så är det ju kanske inom bruket också. Det är väl inte så vanligt att det händer saker i elitklass.
Nej.
Alls egentligen. Det är om man har lyckats glida igenom uppflyttningsklasserna med en ung hund som inte är så pass väl preppad när den kommer till elitklass. Men annars så är de ju flesta rätt luttrade när de tävlar där. Jag tänker att det är väl egentligen likadant kanske med lydnaden och lydnadsklasserna. Att, i de högsta klasserna där är hunden välträdda. Men med inkallningsdelen i lydnadsplatsliggningen så kan man ju se att det finns ett träningsmoment som bruksförarna kanske inte har lagt vikt vid alls.
Nej, precis. Det har man ju liksom inte behövt.
Nej, man har, den uppvisar ju någonstans ändå impulskontroll.
Ja, det gör den verkligen. Både impulskontroll och signalkontroll liksom.
Mm.
Det är inte mig de ropar på, även om det låter ganska likt.
Nej,
faktiskt.
Precis.
Men det ska ju vara nya regler på brukset överlag.
Mm.
Om nu Linda hade fått bestämt här, vad hade hänt då i regelrevideringen?
Ja, det här tycker jag är en otroligt svår men ganska rolig fråga. Jag tror att om jag hade fått, och då menar du även utanför platsliggningsdiskussionen,
utan
menar generellt allt. Som sådant.
Generellt, allt.
Ja, jag skulle kunna tycka att det var roligt att pröva uppletande i någon form i de lägre klasserna.
Ja, oh, helt enig.
Det skulle jag tycka
var... Som de har i Norge. De uppletade redan från appell, tror jag.
Ja. Jag skulle, tycka att det, ja, jag skulle tycka att det var intressant att se. Men och i så fall kanske man skulle kunna följa det resonemanget, tanken ut, och tänka att en längre budföring i elitklass med mottagare utom synhåll skulle också kunna vara en spännande tanke.
Verkligen.
Så, den har jag inte tänkt så mycket på innan. Vad det gäller lydnadsmomenten i brukset så är jag ju en av dem som gillar programmet. Jag tycker det ger växlingen mellan hög och låg intensitet. Att det varvas mellan att vara ett fartigt moment och ett moment där man måste koncentrera sig lite mera.
Mm, det gör det verkligen.
Så jag tycker att vi har delar i brukslydnaden som är svårtränade men som är otroligt roliga när man väl får till dem, att vi har lyckats kommunicera, och då tänker jag kanske framförallt på framåtsändandet.
Ja.
Ett riktigt, riktigt fint framåtsändande är ju en fröjd att titta på och en stolthet för föraren att få visa upp.
Verkligen. Det innehåller så himla många komponenter för att det ska bli riktigt bra.
Sen är jag lite road. Jag tycker att lydnadsklasserna, där har man ju tänkt nytt de senaste revideringarna och gjort nya saker. Och det kommer in moment som inte har funnits tidigare. Så jag är absolut inte någon motståndare till förändring. Jag gillar bruksprogrammet som det är. Ja. Och så låter det som att jag är 75 år gammal och har... Det här, så här har det alltid varit, men det är inte så jag menar.
Nej, men jag förstår. Jag, får jag önska lite?
Ja, önska på tycker jag.
Jag skulle önska att reglerna var mycket mer öppna. Mm. Så man till exempel kunde köra kortare spår, men kunde köra spår lite överallt. Mm. Även liksom inne i samhället och sådär. Och även sök, att man liksom, det är inte så givet att man kan liksom anpassa lite längd efter svårighetsgrad, har liksom lite okänt antal figuranter. Mm. Och att man kan liksom anpassa det mer så att det verkligen går att arrangera precis överallt.
Absolut, för nu var jag lite inriktad på lydnadsprogrammet, men absolut vad det gäller specialmomenten så skulle man ju kunna, precis som du säger, med spåret och få det i
andra miljöer. Så det blir liksom lite verklighetstroget. Att ja. Om du kommer på tävling, du vet inte exakt vad du råkar ut för. Men du vet att du måste ha en hund som är väldigt genomtränad i spår. Mm. Och så kan det komma en massa olika utmaningar i söket också för den delen.
Mm. Absolut, absolut. Och där ser vi ju att jag var i Skåne för ett år sedan och tävlade och var på en sån här strandäng med absolut inget underlag överhuvudtaget, mer än lite gräs och sand. Och det var ju på ett sätt otroligt coolt att se hundens detaljfokus i spåret.
Ja.
Jag tror att jag hade, om det var 15 eller 16 vinklar. Och min man stod och tittade på hela spåret och såg oss precis hela tiden. Så det var ju, och det är ju, då kan man ju flytta tanken till att varför inte bara få lägga spåret över en skolgård eller en så.
Ja, men precis, att det är liksom att man är mer flexibel. Sen skulle jag tycka att det var roligt om man hade samma tanke på lydnaden också i brukset, att man tänkte lite mondioring åt det hållet. Mm. Att det kan faktiskt se ut på lite olika sätt. Man vet aldrig riktigt. Man vet att hunden ska kunna de här momenterna. Men man vet inte att det är samma dike som brukshundsklubben har haft de senaste 50 åren. Där Nej. Alla har kört fram och sönder, så det blir ett dike. Det skulle jag vilja Det skulle jag vilja bort från. Det behöver inte vara så extremt som mondyringar. För mondyring kan vara, tycker jag ibland kan vara riktigt extremt.
Mm.
Men också det här att man kan liksom plocka bort delarna. Eller man kanske kan göra lydnadsprogrammet. Ja, men du kanske gör framåtsändande på planen. Så gör du resten av lydnadsmomenterna liksom på sidan om. Mm. Eller liksom, ja, så man flyttar runt på det. Så att det blir liksom också lite praktiskt förankrat. Det tycker jag var kul.
Ja, det har du helt rätt i. Nu känner jag mig som en gammal SPK-stofil här som tycker att bruksprogrammets lydnad är bra som det är. Men det är klart, när man flyttar tanken till att göra någonting helt annat.
Ja, men så... precis. Momenterna kan man ha, men liksom, ja. Absolut. För jag håller med. De är väl roliga och kluriga och ganska utmanande, tycker jag nog faktiskt att de är.
Mm. Ja, det finns delar i det som kräver sin dressör, om inte annat.
Ja, men precis. Och sen om jag fick bestämma, så bort med stegen.
Mm.
Därför att jag skulle till exempel tänka som våra klubb. Nu har inte våran klubb haft bruksprov på några år. Mm. Och har ingen stege längre. Och jag tror inte våran klubb köper en stege för 15 000 för att kunna ordna ett bruksprov. Nej. För ett moment som ger ett i koefficient.
Nej, det är helt sant.
Så jag skulle säga så att använd stegen, men gör någonting mer med den då. Mm. Att liksom, att det ingår någonting före eller efter, eller så att det liksom blir ett moment med lite, men för en i koefficient så är det liksom.
Ja. Nej, det är faktiskt sant. Det är nog en gammal SPK kvarleva.
Ja.
Så.
Ja, jag tror att det är det faktiskt. Mm.
Ja, nej, men
det är kul att fundera och tänka.
Ja, och få liksom diskutera tillsammans och tänka utifrån lite olika perspektiv.
Absolut, absolut. Där vi har gemensamt, vi vill att det ska löna sig ha en duktig och genomtränad hund.
Exakt.
Det är
exakt.
Det bruk ska vara liksom.
Ja, verkligen. Och den här känslan av att vi gör det här tillsammans. Ja. Som alla hundsporterna faktiskt har.
Verkligen, verkligen. Mm. Jag ska ta och hoppa in på de tre sista frågorna. Jag vet ju att du är lite spårnörd. Nörd. Mm. Så jag tänker faktiskt fråga dig om dina tre bästa spårtips.
Mm. Jag tänker så här när det kommer till min egen spårträning. Att jag tänker att det är en ganska stor del teknikträning. Precis som jag tränar teknik i till exempel fotgåendet. Att jag vill att hunden ska gå i rak position med uppslaget huvud och en glad svans, så tänker jag att jag vill att min hund ska också spåra utifrån... Alla hundar kan spåra. Men jag vill att min hund ska spåra på ett effektivt och bra sätt utan att kasta sig hit och dit. Så att första året i hundens spårträning tränar jag inte i... en hög bevuxen terräng. Jag vill att hunden ska få möjlighet att lära sig att spåra nära underlaget, på olika underlag, att möta svårigheter under ganska kontrollerade former.
Ja.
Så. Sen tänker jag också att tänka uthållighet även här. Jag tror att det är oerhört många som inte utmanar sina hundar vad det gäller sträckan på spåret. Jag tänker också att man absolut kan utmana sin hund vad det gäller liggtiden. Jag är inte så frekvent av det själv, därför att jag vill kunna tävla på de dubblerade tävlingarna. Och kommer man dag två, då vill inte jag att hunden ska notera spåret från dag ett. Så därför provocerar jag inte hunden att lära sig att ta väldigt, väldigt gamla spår. Men jag har testat några gånger och de har ju förmågan att spåra på gamla spår.
Ja.
Men det räcker med att konstatera det, tycker jag. Sen ligger jag kanske i skiftet att jag håller mig någonstans mellan 3-4 timmar som mest.
Men hur ofta tränar du uthållighet i spåren då? Kan du säga liksom var tredje spår, var fjärde spår eller
ja, men det här spår, är faktiskt eller? Helt avgörande på hunden. Jag har haft lite olika hundar i bland mina tävlingshundar. Jag hade den ena av mina hanhundar. Han tränade ingen uthållighet med överhuvudtaget. För att han hade lite fasoner för sig i spåret som han klev av och Han var svår att läsa och jag hade lite svårt att se vad det var han höll på med. Så hans spårträning gick enbart ut på någonstans mellan 100 och 200 meter spår och sen matbyta på slutet, för att han skulle alltid drivas av hungern fram till slutet var min tanke med honom. Stella som jag tävlar mest med nu då, hon är en oerhört het spårhund och hon spårar sällan under 1500 meter. Därför att hon kan gott förstå att hon måste hushålla lite med sina resurser.
Ja, ja.
Så, men även här, och här kan man ju bli lite inspirerad av den där norska tävlingen The Challenge. Där man inte vet hur långt spåret är. Det är någonstans mellan 3 och 6 kilometer långt. Och då har hundarna varit igång otroligt länge innan.
Ja, det är en otroligt häftig tävling, måste man säga, verkligen.
Men sen tänker jag vad det gäller spårträningen så är min uppgift som hundförare att preparera hunden för alla svårigheter som den kan stöta på med förledningsspår, med svårigheter, med vinklar, återgångar, olika föremål. Så här är det ju återigen variationen, precis som med den övriga träningen som det kommer an på. Så att mina tre bästa spårtips är inled, tänk teknikträning, våga tänk uthållighet och våga variera. Våga utmana. Jag och en av mina träningskompisar, vi kanske av bekvämliga skäl, vi lägger jättemycket spår tillsammans där hundarna går jämte varandra med någon meters mellanrum. Så.
Det är faktiskt ganska roligt, för då får man också sällskap när man går spåren.
Exakt, man får sällskap när man lägger ut och hundarna får en alldeles ypperlig störningsträning under pågående träning.
Ja, det är perfekt. Och det är ju faktiskt roligt när man går riktigt långa spår och går två.
Ja, och där blir det ju också att hundarna får lära sig att ha hund bakom sig eller bredvid sig. Eller en hund som spårar på framåt och så själv stöter man på ett problem. Att bibehålla sin koncentrationsnivå trots att den andra hunden kanske får en belöning eller så.
Mm, ja. Ja, det är ett jättekul tips tycker jag. Mm. Verkligen. Men vad har du för egna träningsmål för i år?
Mm.
Eller tävlingsmål?
Ja, för året 2024 då. Stella har ett resultat i spåret som kan vara gångbart för ett SM-kval.
Ah, kul.
Så jag har ambitionen att försöka komma med på lite tävlingar och åstadkomma ett kval för hennes del då. I år har man ju reducerat, så det är ju bara 20 startande spåret. Det gör ju att kvalgränsen kommer att stiga.
Är det bestämt att det bara blir 20 alltså?
Ja, i och med att det inte var någon arrangör som ville ta sig an årets SM. Och Dalarna gick med på att ta det. Så sa de också att de hade en begränsad förmåga att ta 30 spår.
Ah, okej.
Så därför är det bara 20. Och det gör ju att poängen kommer ju absolut att bli högre i år jämfört med tidigare år. Då.
Just det.
Så, men här har jag ju också lite tankar angående våra SM-kval, men det kan vi ta vid en annan podd. Jag tänker att man skulle kunna jobba lite mer som man kanske gör på den norska stortävlingen, den som för övrigt är inofficiell. Att man får... Det är inte alla startande som får komma till spåret.
Du, jag tänkte på samma sak. Tänk på SM. Ja, men du kör upprättad och kör lydnad. Mm. Så kan de 10 bästa få gå sina spår sen. Men 30-40 kan få starta. Det tycker jag hade varit jätteroligt. Mm. Faktiskt.
Så, och sen har jag ju den lilla ungdomen då, akuta 17 månader. Och målet för året är ju att få henne start klar. Och... att hon ska få påbörja sin karriär. Tanken är ju att även hon ska bli spårhund. Spåret är på god väg. Och lydnaden har vi en liten bit kvar innan vi är redo för att starta. Men målet är start med henne.
Ja, vad kul.
Eftersom jag är som jag är så startar jag, så vill jag också ha förutsättningarna för en uppflyttning.
Ja. Ja, så känns det ju faktiskt. Nu har jag bara en sista fråga till dig. Och det är, vem skulle du vilja höra här i podden?
Mm. Jag skulle vilja att du intervjuade någon uppfödare av en bruksras som försöker bidra till att stimulera intresset för brukset och kanske vågar satsa på yngre valpköpare. Så det kanske finns någon uppfödare där ute. Jag har inget namn, jag har ingen konkret. Men som har en tanke med sin uppfödning att stimulera till en återväxt i brukset.
Jag kommer inte på någon på rak arm, men om det är någon av er lyssnare som kommer på någon, då kan ni ju alltid skicka ett litet messenger-meddelande eller någonting sånt. Mm. Det hade ju varit nice, tänker jag.
Mm. Eftersom jag känner mig lite sådär att jag brinner för föryngring och för, så tänker jag att även uppfödarna av våra tävlingshundar, det behöver inte vara en bruksras exklusivt, det kan ju faktiskt vara, jag menar, border collie och retrievers, och det finns många som är engagerade, men som har lite tankar kring att bidra till att stimulera intresset för brukset.
Oh.
Och där har vi ju många uppfödare som arrangerar läger och kurser och så.
Men... Ja, verkligen. Verkligen. Och det är ju super, både superbra och superkul liksom.
Det skulle vara roligt att höra lite sådär hur man som uppfödare ser på sin roll som en del i att stimulera brukset.
Mm. Mm. Då säger vi att nu lyssnare, är det upp till er att hitta det perfekta intervjuoffret i den frågan.
Kul.
Ja. Vi får följa upp det här, så får vi se vad som händer.
Mm.
Men nu, Linda, du ska ha supertack för dina tankar. Det var jättespännande och intressant att prata med dig om brukset.
Ja, rolig intervju.
Ja, vad kul att du tycker det. Mm. Så superduper tack.
Tack själv.
Det här avsnittet, det sponsrades av Jami Hundsport. www.jamihundsport.se. Och här hittar du allt du behöver till en framgångsrik brukskarriär.